Då har vi börjat dagens avsnitt som handlar om hur man kan vässa sitt varumärke och pitcha sig på 7 sekunder. Och dagens gäst är jag, för jag har ingen gäst, utan det är jag, Åsa Rydhard, som bjuder på min kunskap den här dagen. Och vad vi ska göra är att vi ska prata om vad är. Jag ska prata om vad strategisk storytelling är och hur jag börjar jobba med det. Svara på lite frågor, ge lite tips. Och på slutet ska vi ha en mini-workshop. Så alla som är med på inspelningen idag här live kommer att få hjälp att vässa sin egen lilla 7-second pitch. Det tänker jag ska bli jätteroligt. Och jag hoppas att alla ni som lyssnar och som är med här i rummet kommer att tycka att det blir en suverän dag tillsammans här med oss. Så vi har redan börjat sätta igång lite och mingla chatten. Det är jätteroligt att se. Och jag har frågat alla som är här i rummet, i Zoom-rummet, den här frågan. Jag frågar så här: hur skulle jag kunna hjälpa dig att ha ett vassare varumärke? Och då frågar någon, hur menar du? Och då säger jag att jag vill bara veta, rent spontant, du som lyssnar och är med i det här avsnittet, när du tänker på varumärke och på dig själv, hur tänker du att jag skulle kunna hjälpa dig att ha ett vassare varumärke? Och då kan man ju faktiskt skriva, jag vet inte. Om man inte vet. Men det är jätteroligt att fundera över det just här. Och nu ska vi se vad vi har fått in för svar i chatten till att börja med. Och då skriver Sara, jag skulle behöva det till mitt jobbsökande. Att sticka ut bland alla arbetssökande, skriver Maria. Storytelling, det hjälper mig att strategiskt sälja mig, skriver Gerd. Och Sara skriver att sörja för att fortlovet är säkert att gå på. Kan du översätta det, Sara, från danska, är du snäll?
I was thinking about the message about myself, like what I can do for other people. But right now it's just to describe what I do and introduce myself to new colleagues.
Precis. Jättebra. Att kunna beskriva sig själv väldigt snabbt och presentera sig för andra människor. Nina skriver att använda nya ord, ord som sticker ut, som företag minns. Det är, när man vässar sin pitch och använder sig av storytelling så blir det effekten. Att bli tydlig när jag erbjuder tjänster inom flera områden. Absolut. Jättebra. Finemang. Och det här är vad jag tänkte jag skulle prata om idag. Faktiskt, så vi är väldigt nära detta. Jag tror att vi kommer att komma in på det mesta av detta. Så jag släpper in en till här. Och vi ska börja med att helt kort bara berätta lite grann. För en del som frågar mig så här, ja men vad har storytelling med branding att göra? Och med varumärke att göra? Storytelling hänger ihop med branding på det här sättet. Att det viktigaste med ditt varumärke, det är vad folk berättar om dig. Det viktigaste med ditt varumärke, det är hur folk uppfattar dig och vad de berättar om dig. Många gånger när man tänker varumärke, speciellt när man startar ett nytt företag eller ser ett företag, så är det här att man ser en logga. Man ser ett företagsnamn. Man ser en paketering. Och det är ju de två första stegen i att bygga ett varumärke. Man bestämmer sig för vilken typ av företag eller vilken typ av person man ska vara. Man paketerar det och man skaffar en logga. Det är tydligast när man pratar om företag, så därför nämner jag det just nu. Men det är samma när man pratar om människor. Så bör man fundera över, vad är jag bra på? Och det ska vi göra senare. Vad är det folk uppskattar med mig? Vad är det jag vill ge andra? Och så funderar man över, hur kan jag kommunicera det väldigt tydligt? Men det finns en tredje aspekt av varumärkesbyggande, och det är det som man kallar för social branding. Eller den sociala biten av ditt varumärke, om man ska översätta det till svenska. Och det är vad folk berättar om dig. Det är din story. För jag vet att många gånger när man pratar om storytelling och företagande och varumärkesbyggande, när jag gör det i alla fall, så får jag som svar, ja, storytelling! Vårt företag har en jättebra story om hur vi kom till. Och då tänker man på företagets liksom ursprungshistoria, vilken också ofta är fabricerad eller designad för att driva ens affär. Men när vi pratar om social branding och storytelling och att bygga sitt varumärke, så handlar det om vad folk pratar om dig. Och den här storyn, den kommer till liv i människors medvetande när de möter dig, när de får en erfarenhet av dig, när du har gjort någonting för dem, när de läser om dig, när de ser dig på olika sätt. Och så tänker de, aha, det här är Britt. Det här är Viktor, det här är Sara, det här är Maria. Och det kan ju vara någonting bra eller någonting dåligt, som man sen i bästa fall berättar för någon annan. Ni vet, om man gör någonting riktigt bra för någon, så kanske de till exempel skriver det på Facebook, så är det ju numera. Åh, jag är så glad att Gerd hjälpte mig med mitt, att hitta ett nytt jobb. Så berättar de för väldigt många andra. Och varje gång man ger en erfarenhet till någon, när man gör något bra eller något dåligt, så att de börjar tänka saker om dig, då bygger de en liten, liten bit till på berättelsen om dig. Och det är där strategisk storytelling kommer in. Så hur kan man använda sin storytelling strategiskt då? Jo, man kan till exempel, som jag sa, skapa bra erfarenheter. Man kan tänka mer på hur man presenterar sig koncist hela tiden. Att man gör bra saker och gör ett gott intryck. Men man kan också börja fundera över hur kan jag aktivt bidra i det offentliga samtalet med på olika sätt så att jag får folk att prata mer om mig på det sättet. Och det handlar till exempel om att dela artiklar. Sara som är expert inom sitt område, hon skulle kunna börja dela artiklar till exempel som andra skriver för att få folk att börja berätta om sig. Så att storytelling och varumärkesbyggande är väldigt intimt förknippat med varandra. Så där är vi någonstans. Så hur tänker man runt storytelling? Syns jag har fått några frågor, icke en fråga än. Hur tänker man runt det här med storytelling? Man tänker att man står på kyrkbacken någonstans. Eller på torg. Och att man vill att andra människor ska bara skvallra om en helt enkelt. Låter det vettigt? Eller lite förskräckande? Jag tänker att det är en tillgång att tänka på det sättet. För om man tänker att man står på torg eller är någonstans och rör sig i offentliga rummet. Och vill att människor ska se en, lägga märke till en och berätta rätt saker. Det är en väldigt bra nyckel till att arbeta strategiskt med storytelling. Någon frågar mig, hur kom du på det här med storytelling? Oj, nu kommer Laurina in här och jag släpper in henne. Någon frågar mig när jag började jobba med strategisk storytelling. Och jag kan säga att det började för över 10 år sedan. När jag förlorade mitt jobb. Jag fick sparken helt enkelt. Och när jag förlorade mitt jobb och fick sparken så tänkte jag att nu är mitt liv över. Och sen hittade jag på 7-second pitchen och så fick jag en helt ny karriär. End of story. Och nu retas jag lite. För att när jag berättar den på det sättet så tar den under 7 sekunder. Så det är ett exempel på hur man kan bygga en 7-sekunders story eller en 7-second pitch som vi ska prata om senare. Och tanken med den där linjen är att ni ska vilja veta mer. Det är svårt att veta för mig om ni vill veta mer. För jag ser det inte så bra just nu. Och jag ser inte riktigt om ni ler eller viftar eller sådär heller. Men eftersom ni inte protesterar så kommer jag berätta vad det handlar om. När jag blev av med mitt jobb. För att jag var för duktig, som man kan säga. Jag fick sparken för att jag tog för mycket plats. Det där är ett helt annat ämne. Så började jag läsa på Lunds universitet och jag läste en master i strategisk storytelling. Nej, jag läste en master i tillämpad kulturanalys som handlade väldigt mycket om storytelling i sociala nätverk. Och hur storytelling har en strategisk plats i bland oss människor i våra sociala nät och hur det binder oss samman. Hur det förmedlar information och så vidare och så vidare. Sen tog jag examen efter 2 år på den här mastersutbildningen i Lund. Och så kom jag ut bland människorna i Borås näringsliv och så skulle jag börja mingla. Och jag kan ju säga så här att när jag kom ut och skulle börja mingla så var mitt största problem för mig personligen det var att jag var väldigt, väldigt mån om att alla andra skulle inse att jag hade hög utbildning. Att jag visste vad jag kunde, att jag var kompetent. Så jag babblade på. Så fort någon frågade vad jag gjorde så sa jag, men jag har en master i tillämpad kulturanalys. Bla, 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 bla. Jag lät nog som en student som fortfarande inte hade lämnat sin uppsats bakom sig. Och jag kunde se hur människorna jag pratade med, de började så här kika, alltså ögonen började gå med så här höger och vänster. Och, var är nödutgången, såg jag att de tänkte. Hjälp, hur tar jag mig härifrån? Och det var inte många som bara såhär, åh intressant, berätta mer. Det hände liksom inte, utan de var mer såhär bara, varför frågar jag henne vad hon gör för någonting? Och efter ett tag, med hjälp av en god vän, så förstod jag att vad som egentligen hände med mig, det var att när jag öppnade munnen så behövde jag inte knappt ens säga hej innan folk verkligen förstod att jag var högutbildad. Att jag hade komplicerad kunskap och att de inte fattar någonting. Och de var inte intresserade av det heller. Lyckligtvis så drog jag ju då mina lärdomar av det här, så jag slutade att prata om mig själv på det sättet faktiskt. För jag insåg ju att det inte var lönt. Och istället så tänkte jag att jag ska försöka göra en sån här hisspitch. Jag ska lära mig hur man presenterar sig själv på 30 sekunder eller 40 sekunder eller en minut eller vad det nu än är. Och jag slipar på den. Det blev ju inte mycket bättre resultat. För att prata om sig själv i 30-40 sekunder, ni vet, i en evighet. Hur många har provat det? Nicka om ni har gjort det. Har ni fått höra om elevator pitch, hisspitchen, 30 sekunder. Alltså att prata i en monolog i 30 sekunder eller mer. För mig är det en evighet. Och jag kunde se hur människor bara backar bak och säger att inte hjälp igen. Och jag kände mig, om jag ska vara ärlig, jag kände mig som en bulldozer som körde över folk. En verbal bulldozer som bara vältrade över andra människor. Det funkar inte för mig. Och där någonstans så höll jag nästan på att ge upp, kan jag säga. Så jag sket i att pitcha mig lite. Jag bara la ner. Och istället så gjorde jag det jag tyckte var absolut roligast. Jag började berätta berättelser. Jag har ändå fördjupat mig i storytelling och använt det som kommunikatör och som föreläsare i många år. Och studerat det på universitetet för jag tyckte det var så fascinerande. Så istället började jag göra det jag tyckte var roligt. Jag började underhålla människor med berättelser ur mitt professionella liv. Och då hände någonting märkligt. Då började folk titta på mig så här och så sa, åh, intressant. Jaha, vad hände då? Och vad hände? Berätta mer. Och sen var det till och med någon som sa, den där var bra, det är någonting jag kan berätta hemma på kontoret sen. Och då tänkte jag, aha, det här är någonting jag kan ta vara på. De blir intresserade, de fattar vad det handlar om, de vill att jag ska berätta mer. Och nu sa till och med någon, det här är någonting jag kan berätta om hemma på kontoret sen. Och är det inte det vi vill ha när vi är ute och minglar? Det var vad jag ville ha. Jag hoppas det är vad ni vill ha. För det är det vad 7-second pitching går ut på. Vi vill att folk ska säga, aha, det här är någonting som är intressant. Det här är någonting jag vill veta mer om. Och vet du vad? Jag känner någon på mitt kontor eller i min omgivning som jag skulle kunna berätta det här för. Så skulle behöva höra talas om detta. Så vad som hände sen? Det var själva kickoffen, kan man väl säga, till att jag verkligen förstod kraften i storytelling och sociala nätverk. Ni vet hur det är, bagarns barn har inga bullar. Och ibland tar det tid att inse vad man själv har faktiskt fördjupats i och vad det egentligen innebär i praktiken. Jag lärde mig verkligen handfast i praktiken vilken kraft det finns i storytelling. Och det här hade jag kunnat prata om rent teoretiskt, men rent praktiskt. Och det som hände, det var det här. Jag skulle gå på ett mingel med ett sånt här konferensdagsmöte mellan Svensk-amerikanska institutet, jag har alltså glömt namnet, USA, Sverige träffas, utbyter erfarenheter, minglar, pratar affärer. Okay? Det där mötena har de i Stockholm, Göteborg, kanske Malmö också. Det här var i Göteborg. Jag skulle gå dit och mingla och delta, och det var på engelska, så jag hade tack och lov förberett min pitch på engelska för det minglet. På det här mötet så var det en kvinna med som pratade om pitching, och hon var en så här business angel från Silicon Valley. Hennes roll på den här konferensdagen var att lära oss andra hur man pitchar sig för investerare. Så hon hade en sån här 40 minuters slott och lärde ut hur man pitchar sig för investerare. I pausen var vi tvungna att gå fram och prata med henne, jag och en kollega som heter Kyoko. Och när vi står och pratar om det här, och jag har väl berättat lite löst vad jag håller på med, det här är jätteintressant och det är så viktigt med pitching och att svenskarna är så dåliga på att pitcha, säger hon då. Hon har ju varit då i flera resor i Sverige, hon har hållit på med det här. Och så säger hon, du vet, problemet med svenskar, det är att de är så dåliga på att pitcha. Och de vill inte lära sig hur man gör heller. Och vi nickar och ser glada ut. Och mitt i det där samtalet så vänder hon sig till mig. Så tittar de här djupt rätt in i ögonen. Så pekar de på mig och så säger de, och du? Vad gör du för någonting? Jag insåg ju direkt, det här är en utmaning. Det här är en utmaning till mig. nu har vi pratat så mycket om pitch, hon vill höra min pitch. Då bara känner jag, gud vad jag blev nervös. Ah, hjälp! Vilken tur att jag ändå hade förberett någonting. Så att jag sa då, fast på engelska. Jag hjälper experter att pitcha hem pengarna. Och härom veckan var det till och med en som ringde till mig och sa, tack och lov att jag använde dig, för nu har jag verkligen fått det jag ville ha. Och sen gick det sekunder, tänkte jag. Alltså det här var ungefär som att stå på scen och vänta på att folk ska skratta. Och jag tänkte, herregud, hur gick det här? Och sen tittar hon på mig och så säger hon, det där var den bästa pitch jag har hört på länge. I Sverige. Och det tyckte jag ändå var rätt bra, för jag menar, the best pitch ever. Även om det bara var i Sverige, så var det ändå, hon har varit i Sverige i flera år. Så jag tyckte det var jättebra. Men det var inte det som var det absolut bästa med den här händelsen. Utan det bästa var att Kyoko, min kollega, stod jämte. Och hon blev alldeles till sig. Hon tyckte det här var mycket större än vad jag tyckte det var. Så hon bara, Åsa, hörde du vad hon sa? Jag bara, ja, jo, det var ju mig hon pratade med. Ja, men hörde du vad hon sa? Hon sa att det var den bästa pitchen hon någonsin hört. Ja, i Sverige, säger jag. Ja, men hon sa att det var den bästa pitchen. Ja, okej. Okay. Ja, kul, jättekul. Ja, vi är glada. Och sen gick det ett par dagar. Och så ringde min telefon. Och så är det en människa som har ringer mig, och så säger hon, du, jag hade pratat med Kyoko. Hon sa att den här kvinnan sa att du hade den bästa pitchen någonsin hade hört. Ja, i Sverige, säger jag då, för, men är ju dum som man är. Ja, men i alla fall, du var jättebra på att pitcha. Skulle du kunna komma till ett nätverksmöte och berätta för oss hur du gjorde? Och som jag sa, det var här jag upptäckte vad en bra pitch kan göra för oss. Den gör att blir vassa. Det gör att vi sticker ut och tar plats. Det gör att människor fattar vad vi gör. Och då är det ju inte den pitchen i första hand som jag serverade Business Angel från Silicon Valley. Utan det var ju det som Kyoko sa om mig. För hon sa på under 7 sekunder. Tog fart och spreds ut i det sociala nätverket. Och hon sa, Åsa Ryd hade jag den bästa pitchen ni skulle varit med. Ungefär så. Så hur kan man säga då att en storytelling pitch och hur man jobbar strategiskt med storytelling? Kärnan i det ska jag berätta för er då. Kärnan i att jobba strategiskt med storytelling, det är tro på att du är ett proffs på någonting. Nummer 2. Lär dig att berätta om dig själv. Klatschigt, slagfärdigt. Berätta din story. Och nummer 3, det kanske mest förskräckande av alla. Lyft fram dig själv som den expert du är. Våga ta plats. Ibland när jag föreläser för kvinnor, framförallt, för män brukar bli väldigt utmanande av det här. Jag vet inte vad ni säger om det, ni som är här idag. Så brukar jag säga att det första är, förstå att du är ett proffs. Det andra är, lär dig att berätta om dig själv. Sprid ordet. Och det tredje är, ta på dig högklackat. Och det brukar säga, ja, nu var det en som tittade upp där, jag ser det. Mats, han bara så, oh, högklackat. Tänk cowboy boots, säger jag då. Det kan ju män ha, det är lite klack på, eller hur? Men poängen med att ta på högklackat är att man ska sätta sig lite grann på sina höga hästar. Och man ska verkligen lyfta sig själv. Man ska våga lyfta sig själv. Man ska våga lyfta sig själv lite högre. Som en hiss kanske. Så ett snäpp till, ett snäpp till. Det finns ingen annan som... Du kan inte bry dig om att någon annan tycker att du tar för mycket plats. För du tar inte någon annans plats, du tar bara din egen plats. Ju fler som klarar av att lyfta sig själv, desto fler klarar av att lyfta andra. Det är min filosofi. Så att sätta sig på sina, att ta på sig höga klackar, det handlar om att sätta sig lite grann på sina höga hästar. Att våga ta plats och lyfta upp sig själv. Och sen brukar jag skoja och säga att när det då blir en del som blir utmanad av det här. Och kanske tycker att du tar för mycket plats eller att de vill sätta dig på plats. Eller du vet. Nypa till det lite. Då är det jättebra att du har dina höga klackar på. För då är det mycket enklare att nita dem. Och bara tjunga till dem lite med den höga klacken. Så det är power vi behöver ha. Ja, nu vill jag ha lite frågor, känner jag. Har vi fått in några frågor? Ja. Gerd skriver. När jag pratar om storytelling i jobbcoachsammanhang. Ber jag coachklienten berätta om en fantastisk story i sitt jobb. En händelse. Man blir unik, ihågkommen och sticker ut. Yes, helt sant. Så är det. Fast inte för långrandigt då, får jag väl tillägga. Kanske inte nödvändigtvis om 7 sekunder. Är det någon mer som har någon fråga?
Jag har ingen fråga, men jag har en, eller ja, det kanske blir en fråga, men en reflektion av det här. Jag tänker också att fördelen med det du pratar om, det är ju också att man bestämmer själv vad som ska sägas om en. Mm. För tar man inte tag i det, så kommer faktiskt andra hinna skapa en pitch, eller vad man nu ska säga, vilket faktiskt kan bli kanske den bilden man inte vill ha av sig själv eller står bakom. Så jag tänker att det här är ju guldläge också faktiskt. Ta kontrollen över sitt egna varumärke.
Ja, för så här är det. Det finns den här delen av ditt varumärke, social branding varumärket, det här vad folk pratar om dig. Det är egentligen det du inte har kontroll över. För du kan ju inte bestämma vad andra ska säga om dig egentligen. Men du kan påverka det och du kan styra det i viss mån. Genom att till exempel undvika att de berättar dåliga saker om dig. Och hur undviker man det? Jo, genom att inte göra dåliga saker mot andra. Kanske. Och tänka efter 3 gånger. Står jag för det här? Står jag inte för det här? Och sen kan man delta i kommunikation på olika sätt. Om man nu pratar om sociala medier så kan man ge tips och råd. Man kan delta i konversationer. Man kan vara hjälpsam. Man kan bjuda på sin kunskap på olika sätt. Och, det får, och då gör man det inom det område som man vill bli känd för. Det är det absolut bästa. Att hela tiden röra sig där. När man väl har vet vad man är expert på, som man sa, det är nummer 1. När man har förstått att man är expert på någonting, att man är ett proffs. Och vad det är man vill bli känd för, att man är ett expert på inom eller ett proffs på. Då ger man sig in i den här typen av konversationer. Och då påverkar man och styr mer medvetet vad det är folk pratar om och minns om dig. Kort rolig historia. För några år sedan, jag vet inte om den är rolig, men det handlar om roliga saker. För några år sedan gjorde jag stand-up comedy, det var ju roligt. Och då så skrev jag ganska mycket om det på sociala medier, speciellt på Facebook, för att det ingår i dealen när man får vara med någonstans på en stand-up comedy kväll och vara med i line-upen, så hjälper man till att göra reklam för den kvällen och lyfta det stället. Så det gjorde jag då rätt flitigt, tills jag märkte att väldigt många i mitt nätverk trodde att jag bara gjorde stand-up comedy, och det gjorde jag ju absolut inte, det var min hobby. Så då insåg jag att jag var tvungen att sluta dra ner på väldigt mycket och berätta om det. Helt sluta faktiskt, gjorde jag en period. Därför att det var inte den bilden jag ville att folk skulle ha av mig. Och ni ska veta att, precis som vi säger, om du sticker ut med någonting och blir väldigt tydlig och nästan så här wow i andra människors ögon, då är det de kommer ihåg väldigt länge. Så att det här, stand-up comedy, wow, det satt ju som klistrat på mig. Och det var inte det riktigt jag ville ha. Så att man kan påverka när man vet vad det är man vill få ut. Hur man väljer att presentera sig. Helt rätt, Maria. Tack. Nu ska vi se. Hur många ord kan man säga på 7 sekunder? Vi ska ju strax gå in på det här. Och då kan jag säga att jag brukar säga kanske 11 ord. Det är inte 7 ord, det är kanske 11. Beror lite på hur fort du pratar. Jag så kommer tillbaka till det. Tack för ordet att vara lite mer kaxig. Varsågod. När folk frågar, ibland är jag ute och minglar och folk frågar vad jag gör, så brukar jag roa mig med att säga att ja, jag gör mina klienter lite mer synliga vad de tycker är bekvämt. Det är en bra öppningsreplik, för då får jag frågan, men alla vill väl bli synliga? Och då kan jag säga att nej, jag hjälper mest tekniker och kvinnliga entreprenörer, och de brukar tycka att det viktigaste är vad de gör eller vad de säljer, inte de själva. Och då får jag svaret, det har du rätt i. Vad intressant, berätta mer. Så att det är bra. Yes, använder du olika 7 sekunders pitchar för olika sammanhang och målgrupper? Jajamensan, absolut. Om du har flera olika målgrupper och sammanhang, så har man flera olika 7 sekunders pitchar. För det är ju som sagt en öppningsreplik som ska få den personen du pratar med intresserad av dig. Så det är helt rätt. Våga lyfta sig som den expert man är. Absolut. Och jag är så glad att du skriver det, Nina, för att det är väldigt många som inte ens förstår att de är experter på någonting. Men det är man faktiskt. Och vi ska prata mer om det. För nu vet jag att en del tänker, men jag som är student, eller jag som bara söker ett jobb. Men, och jag som har så många saker som jag vill sälja i mitt företag. Men det finns hjälp för alla, och det, alla behöver veta det här. Så det ska vi gå in på. Vilka 3 frågor ska min pitch ge svar på? Här, Framgångsexpressen vet vad han vill ha. Ska vi börja då med workshopen kanske? Det är väl det vi ska börja dra igång med. Klockan är redan lite över 12. så gör vi så här. Jo, en bra pitch ska ge svar på 3 frågor. Tack så mycket. Framgångsexpressen svarade den ledande frågan. Tack för det. Och när man nu ska presentera sig på 7 sekunder, som vi vill göra här, så vill vi svara på de här 3 frågorna. Och då ska vi göra det på ett intressant sätt. Och det betyder att man får fila på det ganska mycket. Jag hjälpte Maria häromdagen att fila på 3 olika stories som skulle då ta under 10 sekunder. Så det var lite mer avancerat än en 7 sekunders pitch som jag tänkte lära ut idag. Och då så märkte ju du, Maria, att det här får man fila på en stund. Och sen får man låta det mogna, så får man fila igen. Men jag ska lära er grundprincipen i att göra en effektiv 7 sekunders pitch, tänkte jag. Då kanske vi hinner öva med varann också, vem vet. Det enklaste som jag har märkt när jag har haft workshops i det här, det är att få er att tänka, fylla i en mening egentligen. Och först och främst så vill jag att ni ska, för det här är utgångsmaterialet, bestäm er för vad den här pitchen ska handla om, det vill säga, vem är det ni hjälper? Det är den första delen i den här pitchen. För ni ska ta fram en story om någon som ni har hjälpt. Då måste ni bestämma er, brukar jag säga. Har ni väldigt många olika typer av kundgrupper, så välj en kundgrupp. Ni kan inte pitcha alla kundgrupper i det här läget. Välj en sak. Och där får ni också välja utifrån vem det är ni berättade för. Ibland så är det ju då olika personer man berättade för. Och den andra delen i pitchen är, vad är det ni gjorde för dem? Det vill säga, jag hjälper business to business konsulter att, vad är det ni gör för dem? Och den tredje kan då vara, så att de. Det är en bra grundmall. Jag hjälper en person att hantera ett problem så att de når ett mål. Och det här, en person byter ni ut mot den personen ni har. Problemet, sätter ni in ett problem. Och den tredje är då, så att de når ett mål. Och det är gärna någonting väldigt bra. Man kan till exempel säga så här. Förra veckan hjälpte jag en entreprenör att få ett uppdrag värt 3 miljoner. Om det nu är sant. Ljug inte. Det är mitt andra tips. Ljug inte. Så har ni börjat hitta några frågor här? Någon som behöver hjälp med någonting? Eller vi kanske ska ta det absolut sist. Frågor vill jag ha i alla fall. Är det någonting ni funderar över?
Kan du ta nummer 3 igen? Första var ju, vem hjälper jag? Vad gjorde jag till kunden? Mm. Vad utförde jag? Och vad var nummer 3?
Uppnå någonting.
Vad uppnådde vi?
Ja, det kan antingen, det mest effektiva brukar vara att de kommer till en punkt som är väldigt återvärd för den du pratar med.
Ja.
Ja. En alternativ är att man säger att man har hjälpt dem att undvika någonting som är väldigt, de väldigt mycket inte vill ha. Alltså, jag ska visa er en bild. Jag pratade ju om att 7-second pitching är en metod för att mingla och berätta stories. Och när jag jobbar med att hjälpa människor att utveckla sin komplexa varumärkesstory, så brukar jag göra en kartläggning av ett företags eller en persons varumärke. Och då använder jag något som jag kallar för brand story mapping. Kan ni se den? Bakom mig. Och då är det så att ett varumärkesstory fungerar lite, ganska mycket faktiskt likadant som alla andra berättelser i världen. För att det ska bli riktigt attraktivt för andra människor, ett varumärke, så behöver varumärket handla om en person som kämpar med någonting. Du måste bygga den världsbilden där det finns en hjälte som har ett mål, men möter problem och kanske har fiender. Den möter en guide eller en hjälpande hand, som är den här personen på hästen i det här fallet. Och det är ju vi som är den guiden, som erbjuder bra hjälp. Och sen kommer det här, så att hjälten i våran historia kan nå sina mål. Och om de inte får hjälp av oss så riskerar de att hamna i helvetet eller i en mardröm. Och när man pitchar på 7 sekunder, då behöver man kunna alla de här delarna om sig själv och vad man gör. För att en 7 sekunders pitch hämtar man från någon av de här områdena. Man utgår alltid från personen. Sen kanske man säger att det finns ett problem som man hjälper till med. Att det kanske finns en fiende som man har slår ner. Man kanske har hittat ett slagord, vad heter det? Stridsrop som man har, som man kan pynta upp det med. Och väldigt, väldigt många gånger det mest effektiva är ju då att berätta om, som jag sa, jag hjälper dem att tjäna väldigt mycket pengar till exempel. Och det här brukar jag jobba med i workshops och jag jobbar med det som kurser. Jag jobbade med en one-on-one coaching också. Jag tar in klienter och så går vi igenom det här. Och då kan man bygga väldigt komplexa stories runt detta. Det är grunden i all din kommunikation kan man säga. Men som sagt, det handlar om att skapa sin säker pitch. Det handlar om att sätta ihop ett bra underlag för din content marketing. Att jobba med de här sakerna. Content kommer ju då från till exempel att vi hjälper människor med problem. Det är bra content när vi ger tips som hjälper dem med deras problem. Det kan vara bra content att prata om sina fiender. Följer ni honom på LinkedIn som har ett här slag, heter han. Han är ute på ett korståg mot åldersdiskriminering. Han pratar ju väldigt mycket om alla människor som diskriminerar människor på grund av ålder. Han har en väldigt tydlig fiende. Han har också ett väldigt tydligt slagord som den här, vad ska man säga, korsfarare han är ute som en korsfarare. Där han hela tiden pratar om att alla i alla åldrar har rätt att bli uppfattade på samma sätt. Och hans mål är att alla ska få bli uppskattade och värderade. Oavsett var de befinner sig i ålder. För den kompetens de har och bli tagna i bruk. Och han har till och med en mardrömmen. Och det är ju då att man missar väldigt mycket kompetens. Viktig kompetens för företagen går förlorade. Och vad det kan leda till. I min erfarenhet så har de flesta ganska lätt för. Fast det är också väldigt svårt ibland att förstå sin målgrupp. Eller sin person som man finns till för. När det handlar om problem. Utmaningar de har och vem den är. De kan vara ganska svårt att identifiera sin fiende. Men det man har mest svårt för egentligen, det är att lyfta sig själv och börja prata om den stora skillnaden man gör. Att verkligen våga sätta siffror på det man åstadkommer. Att verkligen våga säga, nej men jag är den som förser Västsverige med investment money. Jag är den som ser till att företagen får in fräscht kapital. Istället för att säga, jag är retorikcoach. Ser ni skillnaden? Det är också extremt svårt att våga säga, om man inte får hjälp av mig så går man i konkurs. Eller vad man nu skulle vilja säga. Någon fråga på den här? Innan jag tar bort den. Oj, där kom jag. Så. Hur har det gått med era 7 sekunders pitchar? Om jag skulle fråga er nu då. Hej, vad gör du för någonting? Kan du då svara, jag är den som, inte jag är den som, nej men jag hjälper organisationer att få ordning på sina papper. Det är en grundläggande pitch. Eller som en av mina klienter sa, jag hjälper mina företag att bli av med chefer som inte trivs på jobbet. Den sticker ut lite. Jag tänker så här, klockan är 10:10. Vad tror ni om att jag, nu kommer du upp här så vi ser. Hur ska man börja en pitch om det är kopplat till en arbetsansökan? Väldigt bra. Och sen säger Helene, säger du inte ordet expert i din pitch? Man kan säga ordet expert om man vill det. Jag är expert på det här. Jättebra. Men har man ont om tid på sig så kanske det är mer tydligt att man är expert. Om man har en bra story som visar på den expertis man är. Bra också inlägg där. För att naturligtvis är det så att först. Många blir frustrerade om man krånglar till det. Så det kan vara en bra start att först bara säga. Jag är COBOL-programmerare eller jag är IT-konsult eller jag är expert på AS400 eller vad man nu är expert på för någonting. Nu kom det upp väldigt mycket IT-referenser för mig här, för det jag har jobbat med för många år sedan. Jag är expert på organisationsutveckling, kan man ju säga. Och sen tar man den här 4-sekundaren eller 7-sekundaren. Ofta brukar den landa på 4 sekunder när man har vässat dem. Nu ser jag svara på rätt frågor här nu. Yes. Om man är arbetssökande. Det var bra att du ställde den frågan. Därför att jag upplever att väldigt många, så när man är med på mina seminarier och workshops, så brukar jag få den frågan. Men jag är ju arbetssökande. Jag har ju inget speciellt eller inte. Vad ska jag sälja in mig som? Och då tänker jag så här att ju högre upp, ju mer komplicerade jobb man har, desto viktigare är att inse att man faktiskt kan presentera sig som expert i mitt område. Och att man är ledig för uppdraget om man nu vill det. Det andra är att det är viktigt att lyfta det som är unikt med dig. Låt oss säga att du söker jobb därför att du är expert på Oracle eller något liknande inom IT. Så det är bra om du har verkligen funderat igenom vad är speciellt med mig. Mer än att jag är expert på Oracle. Någonting som sticker ut med just dig. Och det är det vi letar efter också som företagare och förhuvudtaget. Det finns jättemånga som är tekniskt kompetenta inom ett område, eller om vi nu söker jobb, så slåss vi om uppmärksamheten med väldigt många andra som har exakt samma kompetens. Vad vi glömmer är att företagen söker en lagspelare. Företagen söker ditt unika bidrag. Vad är det du kan bidra med som ingen annan kan? Kan du säga att jag är Sveriges ledande expert inom det här området? Så det är en väldigt bra start naturligtvis. Men det finns också andra sätt att pitcha sig på. Speciellt om man söker jobb. Och då kan man säga att ja, jag är Oracle-expert. Min roll i teamet är att få alla dra åt samma håll. Eller min specialitet är att se till att vi har ett gott arbetsklimat. Vad det nu är man har. Jag vet att väldigt många inte är medvetna om det här. Men det är så många företag väljer. Jag säger att Gärd nickar. Hon är expert på att hjälpa arbetssökande att hitta jobb. Man är inte medveten om det här. Jag blev medveten om det när jag var IT-konsult för Capgemini i Göteborg. Där man hade produktblad för varje konsult. Alltså vi var ju en produkt på deras hylla. Konsulten Åsa var en produkt. Och i min produktbeskrivning så stod det naturligtvis vilken teknik jag kunde och vad jag var bra på, stor dator, mainframe, whatever. Men där stod det också, Åsa är en utpräglad problemlösare och katalysator som trivs bäst i högkompetenta team. Min kollega Karin, som hade samma kompetensprofil som jag, jobbar också med stor dator, mainframe och IBM. På henne stod det, Karin är en solstråle som sprider glädje och ser till att alla i teamet trivs tillsammans. Så det jag säger, man sätter sig ner och börjar snickra på sin 7-sekunders pitch. Så man börjar fundera över, naturligtvis, vad är det, vilket område är det jag vill ha tag på uppdrag eller jobb nästa gång. Och sen ska man fundera över, och inom vilken typ av organisation. Och sen ska man fundera över, vem är du? Vem är du som medspelare? Vad är ditt unika bidrag? Och då kan man säga det. Jag är den som ser till att hela teamet drar åt samma håll. Jag är den som gör att vi presterar på topp och håller fokus. Och det här kan man börja fundera på. Försök naila det. Vem är du till för? Vad är det du vill sälja det för? Till vem? I vilket sammanhang? Vi pratade mycket om det igår, Maria. Du och jag. Och gjorde några olika pitchar. Eller hur?
Ja, det stämmer.
Ja, vi hade en pitch nummer 0. Vilken var nollan?
Nollan var väl den, då tänker du på den som är lite mer tråkig, kanske. Ja, och det var ju mer att jag är en administratör och söker nya utmaningar.
Ja, en administratör som söker nya utmaningar. Den sa ju inte så mycket. Och så tänkte jag, när vi kan lyfta det här lite, så pratar vi mycket om vad du ville ha tag på för någonting. Vad du ville ha för typ av jobb. Och vad du var bra på. Vad som är ditt unika bidrag när du verkligen får ta plats som den administratör du är. Och då kom vi på en annan. Kan du dela den?
Ja, jag har ju alla som vi pratade om igår nedskrivna, men jag tänker att det kan vara till exempel, jag är en kreativ struktör, med mig i teamet blir det lätt och enkelt.
Ja, jag är en kreativ struktör, Med mig i ert team så blir allting lätt och enkelt. Det var den andra pitchen som vi kom fram till då. Och sen gjorde vi en som skulle få dig att känna dig väldigt obekväm. Har du lust att läsa upp den också?
Ja, jag har inte förfinat den riktigt. Men det jag har skrivit är: kreativitet och struktur är nyckeln till content som ger resultat. Söker du en stjärna till ditt team, kontakta mig. Ja.
Och den börjar ju med att jag är en kreativ administratör. Typ. Och nu hör ni kanske flera saker när vi pratar här. Att vi har försökt rota väldigt mycket i vad Maria vill för någonting. Vem hon vill nå. Vad folk ska förstå om henne. Vad hon vill ha tag på. Och sen har vi vridit och vänt på orden väldigt mycket. Och det som återstår nu är att Maria själv börjar sätta liksom sin egen prägel på den här tre typen av pitchar. Och verkligen gör den till sin. Man får öva helt enkelt.
Maria, jag måste ju säga Maria, den stämmer ju, den sista. Det stämmer ju jättebra på dig. Det är bara att du ska bli bekväm och säga det också.
Eller hur?
Ja, det är ju fasen så det är. Du behöver bara lite gas. Klappa på dig som jag säger till alla. Sträck på dig.
När vi gjorde trean så sa jag att målet med den här är att du ska tycka att nu blir det lite obekvämt. Precis som jag sa i min tidigare pitch. Jag hjälper människor att bli mer synliga vad de vanligtvis tycker är bekvämt. Och ofta behöver man utmana sig själv. Det som händer här och det som kan kännas lite konstigt och obekvämt, det är något som jag ofta behöver ta upp med människor när jag hjälper dem att skriva sina föreläsningar eller sina presentationer eller vad det, i vilken form det nu än är. Man tänker att ja, men det här är ju ändå alltså, talekonst, vi ska prata, det här är någonting som ska sägas, det ska komma spontant. Varför ska jag skriva? Varför ska jag öva? Och all bra kommunikation är designad. All bra kommunikation är inövad. Tro ingenting annat. Det här var väl absolut någonting jag framförallt lärde mig när jag jobbade med stand-up comedy. Och det har haft mycket nytta av det. För där behöver man vara kort, man behöver vara snärtig. Och det behöver verkligen vara designat. För att du ska ha en setup som gör att folk direkt fattar vad det här är på gång. Och sen ska du ha en twist som gör att de skrattar. Och det går väldigt fort om ni har hört stand-up-komiker. Och vad man gör är att man tar material från sitt eget liv. Man skriver om och skriver om och skriver om tills det sitter som ett smäck. Och sen övar man in det så att det låter som att man aldrig någonsin har skrivit det. Och med pitching är det ungefär likadant. Fast lite enklare. För man behöver inte att någon ska skratta så att det är lite enklare. Man behöver, precis som någon sa i början, fler olika pitchar. När du väl kommer fram till vad det är du vill ha så är det ändå så att du pratar med olika typer av människor i olika sammanhang. Och du har kanske olika typer av målgrupper eller tjänster. Så du behöver ha en liten verktygslåda med olika typer av pitchar som passar i olika sammanhang. Och som jag gjorde när jag gick på det här svensk-amerikanska nätverksmötet. Tänka igenom vilken pitch vill jag använda idag. Har jag någonting i bakfickan? En eller två stycken. Bonustips. Men om jag nu går på ett mingel, säger någon. Där jag inte vet vem jag ska prata med. När jag inte riktigt vet vem jag har framför mig. Hur gör jag där? Se till att vara först med att fråga den andra vad den gör. Var först med att presentera dig och fråga vad den andra gör. Hejsan, hejsan, vem är du? Då kommer den att berätta för dig vem den är. Då kan du snabbt välja en av dina pitchar. Bonustips 2, som jag sa. Det här är ju till för att få folk att vilja veta mer om dig. Så när du har droppat din öppningsreplik så är det dags att gå in i en vanlig konversation. Där är det också bra att ändå ha med sig material som man vill droppa i den konversationen. Ni vet name dropping, fast här pratar vi story dropping. Och då går du tillbaka till din varumärkeskarta eller ditt tänk. Vad har jag för stories jag kan bjuda på som lyfter mig som expert, som lyfter mig i mina resultat. Sånt som jag kan droppa ut i min konversation när jag rör mig omkring. Och tips 3, om vi nu pratar mingel i verkliga livet, det är om någon blir väldigt nyfiken och vill prata alldeles för mycket under den begränsade tid du har. Säg istället, vad kul det är att prata med dig, vad roligt att du är så intresserad, jag hade gärna pratat mer med dig, kan vi sätta upp ett möte framöver? Och våga göra det, för alla är där för att de vill mingla, så det är inga problem. Tips 4. Man pratar om LinkedIn till exempel då, för jag tror att väldigt många är intresserade av LinkedIn. När du är på LinkedIn, tänk att du minglar socialt i verkliga livet. Följ samma koder som om du hade stått i ett rum med människor. Bete dig lika ärligt, uppriktigt och intresserat som om du hade varit i ett rum med andra människor. Bjud på dig själv. delta i konversationen, lyft andra om du behöver det, ta kontakt med andra människor. Det är samma regler fast lite olika. Same same but different, som de säger i Thailand när man reser dit. Det krångligare så behöver det inte vara. Nu ska vi se. Vill ni prova era pitchar på varandra? Ska jag dela in er i grupper? Ska vi se om de har skrivit någonting. Ingen sån. Nu ska vi se. Superbra tips Åsa. Jag har redan fått inspiration till flera pitchar som kommer behövas. Alexandra, tack för jättebra tips Åsa. Jag ska fortsätta fila på min 7-sekunders pitch. Britt skriver, nej tack, hosta för mycket. Men vet ni vad? Då kan jag säga så här. Vi har inte så jättemycket till kvar. Vi ska strax spela av inspelningen. Så kan ju ni få ställa frågor och testa på mig när ingen annan hör. Det är alltid en bonus, vet jag att många tycker. Och sen kan jag säga att jag kommer snart att annonsera ut en ny kurs, såklart. Som handlar om hur man kan vässa sitt varumärke med hjälp av brand story mapping och strategisk storytelling. Så håll ögonen öppna för den, jag kommer att skicka ut det till listan. Någon som har någon mer fråga innan vi stänger av? Vad kul med kursen, skriver Sara. Vad roligt att du tycker det. Det är en väldigt bra och givande kurs. Så jag tycker den är rolig att göra. Och när man, att jobba i grupp är faktiskt väldigt givande på det sättet. Man kan testa idéer på varandra och få feedback. Och som jag säger, om en person inte tror på vad jag säger om hur man borde tänka eller hur man skulle kunna använda sig av sin story och pitcha sådär. Så det är bra när det är flera som ställer in i kören och säger, wow vad bra. Ungefär som Gerd lyfte Maria idag och sa att ja, men det där vore en perfekt pitch för dig Maria. Tack för det här, skriver Britt. Nu blir det till att tänka till igen. Tack för inspiration. Tack själv Sara. Vet ni vad? Nu skriver jag, stänger av inspelningen så kan vi ju prata live istället så får ju ni ju säga vad ni vill live ändå. Tack att ni lyssnade. Nästa vecka ska vi prata mat med Gianluca Tognon. Balanserat ätande för balanserat ledarskap tror jag det heter. Håll ögonen öppna för det. Han är en väldigt trevlig ung man från, ung man vet jag inte, men en trevlig man från Italien som har övat på sin svenska för att kunna vara med nästa vecka. Så det blir jätteroligt. Vi hörs då.